Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, ronden här, avsnitt 107 med mig, Christian Unge, och vid bordet sitter också
psykiater Mats Ek.
Kattis Ahlström.
Och vad är din titel då?
Jag är allkonstnär.
Allkonstnär?
Nej, jag är journalist, tror jag.
Det är så kul, vi sitter här i din lägenhet. Jag tänkte direkt när Mats kom in, så att ni två är någonting gemensamt.
Vi är långa.
Ja, ganska, men
blonda.
Blonda.
Nej, du sa Kattis. Men
jag har skägg, vi har båda skägg.
Båda skägg.
Ja, men du sa Kattis.
Du döljer ditt väl.
Kattis, du sa så här, men du får ursäkta att det är så stökigt. Så kommer ni så här, oj, 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 det är ju pedantiskt här. Och Mats är också pedant.
Nej.
Det här, alltså, då får du komma hem till mig.
Ja, men jag har varit hemma hos dig.
Ja, det är stökigt.
Nej, men det är härligt. Det är levande, men att du kallar mig pedant, i så fall, och hade min mamma hört det så hade hon jublat alltså.
Böckerna står i rader, raka.
Nej, men snälla du, de står i rad, ja.
Det här är städat och fint.
Jag städat, jag tycker det är städat, men pedant. Är du pedant? Det kan jag tänka mig att du har.
Men så här mycket pedant är jag. För jag håller med, det här är inte pedantiskt.
Nej,
tycker jag. Det är undanplockat det.
Jag är så glad att jag är botad. För jag växte upp som pedant. Det. Mm. Med en pappa som var überpedant.
Jaha, jag växte upp med en mamma som var pedant. Mm. Och vi fick inte gå in i, vi hade också så här opraktiskt. Jag kommer ihåg när vi fick en ny soffa i vardagsrummet. Och så bara, åh vad fint. Nej, ni får inte sitta i den.
Det var plasten på också.
Nej, men det var så här, vit soffa och barn. Ingen jättebra idé. Mm. Så jag hade så här perfekt hemma, så att jag revolterade lite mot det och lite för mycket liksom. Mm. Och nu har jag tänkt att jag behöver bli vuxen, så nu försöker jag. Men alltså Christian, att du säger att jag är pedant, jag blir nästan smickrad.
Jag blir nästan
smickrad. Nej, jag blir smickrad, jag blir glad av det faktiskt.
Ja, men det är kul att vara här. Vi kör avsnitt 107, ronden. Hörrni Mats och Kattis, vi är ju faktiskt lite... Jag vet inte, sponsrade, stöttade av Storytel.
Mm. Mm.
Man kan gratis använda Storytel i 30 dagar.
Gillar vi.
Om man går in på storytel.se/ronden.
Mm. Bra va?
Sen sist, har du lyssnat eller läst något bra på Storytel? Mm. Annars har jag ett tips.
Ja, men alltså jag lyssnar ju mycket på allt möjligt då. Om det nu är just Storytel som jag verkligen går ut och in i... Jag är ju precis där som allt annat, att jag har så här, när jag går in på så här min historik, jag har ju så 4 böcker på gång samtidigt. Mm. Men jag fortsätter envist att tjata om Tove Jansson.
Just det.
Därför att jag tänker fortfarande att det finns mycket poesi och tröst, ja, i Tove Jansson.
Det är så vackert. Ja. Jag älskar att läsa Tove Jansson för barnen.
Det är fint.
Jag tror ärligt talat att barnen, de känner ju av när man själv tycker något är kul. Nu ska jag inte nämna vad jag inte tycker är kul.
Men läser du med röster? För att det har mina barn sagt, snälla läs inte med finlandssvenska. Jag tycker det är roligt att göra det. Men det
kommenterade du inte min hostning?
Nej, den fick gå passera.
Men alltså, en annan tips här, Anne Franks dagbok. Mm. En gammal klassiker. Mm. Så himla fint inläst av Vanna Rosenberg.
Och det kan jag tänka mig hon gör fantastiskt. Mm.
Och jäkla vilket språk, alltså den här boken, jag vet inte, jag kan inte historien om den är efterredigerad hårt, men hon var alltså 13 år när hon skrev det, alltså från 13 år sedan, det är min dotter.
Men är inte det en sån bok som alla får läsa i skolan?
Jo, men det är liksom, det har vi med innehållet att göra, men nu märker jag också till formen att hon skriver som en vuxen författare.
Bra tips.
Jättefint.
Ja. Och du då?
Men jag gillar att lyssna. Det är det jag gillar med Storytel. Att man får lyssna på. Alltså man slipper sitta och läsa. Mm. Så man kan ta det i bilen, man kan ta det när man stryker, man kan ta det när man gör något annat, så kan man lyssna. Mm. Men jag tänkte säga om Tove Jansson, så är det ju så att jag citerar ju henne. Eller jag citerar det kanske inte Tove Jansson, hur man ska säga. Jag citerar Muminmamman ibland på jobbet. Och det för att hon har sagt så här, eller så här kan jag säga, det är många patienter som är oroliga av sig, som är rädda att kan det här hända, kan det hända, vad kommer det, hur kommer det bli nu? Mm. Man har mycket ångest och oro. Mm. Då brukar jag tänka på och faktiskt citera också Muminmamman som säger så här, vad som helst kan hända när som helst. Det är därför jag är så lugn.
Men du Mats, vi är kanske lite mer lika än vad vi tror. Vi är inte bara pedanter. Men det där lägger jag ut varje nyår på Facebook. Och vi är inte ens Facebook-kompisar.
Nej, det är vi inte. Nej.
Jag älskar det citatet. Ja. Christian har ju tjatat på oss att nu ska vi inte prata corona. Så vi ska inte prata corona.
Vad heter det så?
Men vi ska... i de här tiderna tycker jag med min mamma, det finns så många citat. Men det där, just att bara så här, försöka ta saker lite grann med ro och... Nu är vi här och nu. Och så här, får vi se hur det blir.
Så får vi se, och vi kan inte göra så mycket åt det. Nej.
Är det det Tegnell tänker varje gång han går upp?
Jag tror att han har hört dem. Och jag tror att han har, precis som vi har hört dem och sett Mumintrollen, som han har hört dem med den finlandssvenska rösten. Så man längtar efter den. Och därför vill man härma den också.
Ja, exakt.
För det är så det ska vara.
Det här citatet får nog bli titeln på avsnittet.
Ja.
Eftersom vi inte får prata om corona, måste jag
tala om inte corona.
Jag tror psykiater, så tvångsmässigt måste jag nu.
Nu har vi ett ämne vi inte får prata om, så att jag tänkte att vi börjar prata om det.
Nej, men har ni haft corona sen vi såg sist?
Tror inte det.
Nej,
men min familj har ju genomlidit 3 bekräftade fall av 5. Och men vanliga symptom och feber, ont i kroppen och lite varierande grad sådär. Ett av barnen, min son, han, det var så tydligt att hans absolut värsta symptomet var agusi.
Vad är det?
Mats
nickar. Vad är det? Vad är det för något? Agusi?
Jag utgår ifrån att det är att man förlorar luktsinnet.
Ja, men bra. Och smak är det för just agusi.
Ja, det har min ett av barnen också gjort. Ja. Mm. Inte jag.
Men det hör man ju mycket. Alltså, det hör man ju många som nämner patienter. Mm. Eller vänner som har haft att jag tappade lukt och smak och sådär. Men det kanske inte är liksom huvudsymptomet, utan inte det viktigaste, utan det är ett av många symptom. Och det kan man ju få av andra virus, sjukdomar. Absolut. Men det var bara så påtagligt att det var det han led mest av. Men han hade feber, han låg och en vecka och liksom nedbäddad och dålig sådär. Men alltså att han kunde inte få i sig något. Och jag blev så fascinerad över att han kunde ju öppna munnen, sätta in något i munnen och försöka svälja. Men eftersom det inte smakade något så fick han inte ner det.
Nej.
Och han gick ner i vikt. Han var ju smal redan
innan. Han kunde inte ens äta det.
Nej, alltså, han fick ju ner, men han fick ner väldigt lite. Så han tappade i vikt. Han såg ut som ett litet benrangel efter det.
Men jag trodde att det var lukten som slogs ut, inte smaken.
Men det är det som är roliga. Precis, bra att
För jag tänker att det borde gå att få igenom läsk till exempel. För den är söt.
Jo.
Så att man liksom, alltså det här att ja.
Absolut, vi försökte ju alla varianter, men det var ju det att det var så märkliga smak eller lukt då
för
mig. Jag kan inga exempel, men liksom att mjölken smakade lak Christer, det blev så här. Ja, men du vet, okay, konstiga korsreaktioner på sätt. Men lyssna, du säger för att...
Så han fick illusioner också.
Ja, men lite så. Vet, vet ni hur mycket av smaken som kommer från lukt egentligen? Alltså som just är...
Ja, men typ väldigt mycket.
Typ jättemycket.
Ja, ja. Typ nej, men, 85%.
Nej, men jag tänker så här, för mig är det egentligen... Alltså så här, man säger ju smak, så menar man lukt.
Ja.
Alltså om man ska hårdra det så är smaken, tänker jag, det är det man har på tungan. Och lukten är det man känner i näsan. Ja, men sen är det ju så att vi använder det i dagligt tal. Ja. Så blandar vi ihop det.
Ni är helt rätt. Alltså, smakbegreppet är ju det att någonstans mellan 75-95% av smaken är kopplad till lukten. Så att säga. Vilken nerv, Mats, pratar om i lukten. Vilken luktnerv
är det? Ja, vad är det?
Vad heter den?
Det måste ju också vara väldigt kopplat till någon slags lustcentra med tanke på liksom... Vad heter de där som en...
Nej, men nu tar vi det basics. Nervus olfactorius.
Ja, men det är klart.
Vilket nummer är det?
Oh, men det här, nu ställer ju liksom det här. Jag har inte pluggat inför det här provet.
Kattis fasar ur. Hon går på toa.
Jag blir så sjukt uttråkad. C19 säger jag.
Det är nummer ett. Det blir mycket mål. Just det. Olfactorius.
Olfactorius.
Nej, men det som är kul med det där. Va?
Det kommer inte jag ihåg.
Nej, men jag kommer till poängen.
Kranialnerverna.
Jag kommer till poängen. För när jag kom hem där någon av dagarna så hade tre... hemma liksom drabbats, och då prövade de, alla hade liksom smaken, hade lukten hade slagits ut hos dem, då prövade de liksom, de prövade ättiksyra och lukta på den. Och medan min sambo var sjuk och liksom inte kände smaker så bra, så fick hon ändå liksom smärta av den här ättiksyran. Medan Ben, han kunde liksom stå och dra in den här ättiksyran utan att det hände någonting. Och då fick jag veta en spännande grej, nämligen att av en öronasals kompis, när de testar just, alltså olfactorius är ju den då luktnerven, men trigeminus, som är den här liksom, ni vet, smärt och ansikts liksom nerven.
Du vet,
Katti
sitter och nickar långsamt.
Den står för smärta mer. Och där, det var antagligen så att han hade drabbats så hårt att båda hans
nerver,
medans hos liksom det vanliga coronapatienten, liksom min sambo, så att hon kvar den liksom, så hon kände smärtan av ättiksyra.
Men vad intressant, så det var liksom förlamat hos honom då, eller liksom utslaget på något sätt?
Precis, att så han kände varken smärta eller lukt av ättiksyra. För det brukar de öronens hals tydligen testa, om vi testar trigeminus så kör de ättiksyra.
Nu gjorde du som att de tog det som en shot.
Nej, lukta.
Ja.
Nej, men jag tänkte, det var verkligen hårt drabbad.
Är det det som händer med ammoniak också? För det är också en sån där lukt som kan...
Man
liksom,
kan bli
man
helt sjuk i huvudet.
Ja, det blir smärtkoppling.
Ja. Jag hade aldrig tänkt på att det var liksom två här.
Nej, det var länge sedan jag tänkte på kranialnerverna överhuvudtaget.
Men du, på tal om kranialnerverna då.
Ja.
Jag är lite inläst på just kranial. Lite mitt område. Men jag blev bara intresserad nu av det då, för jag har tänkt så här att vi glömmer bort hur viktiga våra sinnen är. Mm. Så när man tappar, för jag har också ett barn då som har tappat. Alltså det blir så påtagligt om man tappar en förmåga liksom.
Mm.
Ett sinne.
Ja.
Mm. Och det är ju precis som, jag har ganska mycket jobbigt med mina öron. Och så plötsligt hör jag man jättedåligt. Eller lock för öronen. Man blir ju liksom nästan lite deprimerad av det.
Mm.
Att inte höra ordentligt. Mm.
Blir du inte lite asocial?
Jo,
att det blir så här, som att man känner
man
att man blir mest irriterad på människor som pratar med en.
Ja.
Snarare än att det liksom blir trevligt.
Ja,
så bara, varför försöker du prata med mig? Jag hör ändå inte.
Det är väldigt, väldigt intressant. Så det tänker jag med det här med... Men jag visste inte att han inte kunde få i sig mat. Det var mer att det inte är kul att äta, tänkte jag.
Ja, men liksom, medan min dotter, hon blev bara irriterad på att liksom hamburgaren inte smakar som vanligt. Och så.
Ja,
men då har jag, det här är verkligen en sidofråga, men eftersom vi inte får lov att prata om corona, ska vi nu inte prata om corona utan graviditet?
Mm-hmm.
Men jag drabbades av en så himla konstig sak när jag de gånger jag varit gravid då, mina två barn, då blir jag helt fixerad vid... Alltså, mitt luktsinne, det sticker iväg.
Mm, just det.
Så, och då hade jag några saker. Då kan man ju tycka så här, ja men när man är gravid så vill man ju vara hälsosam och sådär. Mm. Jag hade några fixeringar. Det ena var lack, alltså så här, ett nylackat skåp.
Mm.
Farligt ju.
Var det läskigt eller luktade det gott?
Jag fick inte nog.
Ja, just det. Du ville lukta bara. Så det var det luktade gott.
Jag stod inne i nylackat skåp. En jättesak, konstig sak som jag fortfarande funderar över, det var fotsvett. Jättegott.
Jättegott. Ja, för du måste tala om det är bra eller dåligt. Nej, bra. För jag, det hänger inte mer av.
Fortsätt.
Mig. Allt var bra.
Ner i stora gymnastikskor och lukta. Det är så konstigt. Ja. Och ja. Bensin.
Bensin också.
Ja, men det känns ju mer som...
Bensin. Och sen hade jag också så här spolarväska. Och jag förstod att det här var inte bra. Men jag hade någon gång så här...
Sniffar att jag var verkligen helt... lack, bensin... Sen vet jag inte om någon sniffar fotsvett.
Nej,
som liksom
det
sådär.
Ja. Men det är skor, sen, lite gamla skor, inte kanske direkt fotsvett.
Men nej, men liksom den där gamla unkna liksom.
Ja, och sen så hade jag också så här, jag vet att jag kunde ibland liksom spraya, du vet när man ska tvätta fönster på bilen, vet du det? Man har så här spolarvätska. Och så kunde jag liksom köra fram och tillbaka för att få in det i fläktsystemet. Det är ju stört.
Och det var samma vid båda graviditeterna. Ja,
vad är det?
Fetisch, Kattis fetisch.
Nej, men jag
men finns det någon förklaring på det?
Det vågar inte jag svara på. Men jag tänker att jag har hört just sånt som jag tyckte var intressant. Att det har varit till exempel någon bekant som där de var tvungna att ta ut alla tidningar från toaletten. För att när hon var gravid och kom in och det luktade trycksvärta, det tyckte hon luktade så himla illa.
Ja, men det
så
förstår
att,
jag.
Så att det var liksom...
Illa luktar, det är mycket som luktar illa. Ja, men att jag blev så galen i dofter.
Ja, men att, man får en craving efter någonting, det är väl också ganska välbeskrivet. Just man måste ha apelsiner. Salta pinnar, apelsiner. Mm. Och gärna också, tänker jag, det var någon sån här historia från mina släktingar när jag var liten, just att de behövde, det var persikor och sånt där som var omöjligt att få tag på dessutom.
Murbruk är det liksom, många som tycker det är gott.
Va? Många.
Men nu tror jag att nu kommer du från en fågelfamilj, tror jag. Det låter som en fågelfamilj.
Det är härligt med kalken, det är någonting.
Det är något konstigt.
Men gott, du menar lukta på då?
Äta också.
Men... Kattis, lever du ett dubbelliv?
Nu, under det vi inte får prata om. Onen bara, eller alltid?
Nej, men jag tänkte, för jag tittar på en dokumentärserie om en kille som heter Aaron Hernandez på Netflix. Killer Inside heter den. Mm-hmm. En dokumentär om en amerikansk fotbollsspelare. Och nu blir det lite spoiler kanske om när jag drar lite. Men det bygger väldigt mycket på att han lever ett dubbelliv, den här dokumentären. Och dubbellivet är mångbottnat, mångfacetterat. Men då blir jag så här lite fascinerad, för då börjar jag tänka, men vad finns det egentligen som händer? Det händer saker runt om oss också just nu som man tänker att man börjar tänka i de här banorna av dubbelliv. Och dels var det Paolo Roberto som i och för sig åkte fast första gången, enligt honom själv. Men, ja, och det vet man ju inte. Men man blir ju lite misstänksam kanske. Mm. Och sen det andra är ju det här med Palmeutredningen. Palme och Skandiamannen. Och där man pratar om att hur kan han ha gjort det och sen fortsatt att leva bara. Och hur får man ihop det? Och så börjar man tänka sig, men vad innebär det att leva ett dubbelliv? Lever vi ett dubbelliv?
Förlåt att jag inte riktigt hängt med sista veckan.
Men vi får ju inte peka ut honom, för det är griftefrid.
Ja, alltså, nej, men precis. Nej, det vet vi inte. Och det är väl en aspekt av det, men när man pratar om honom som att det skulle kunna vara han, då pratar man om det som att han har levt ett dubbelliv på något sätt. Alltså det finns med sen ska jag inte säga man och allt, alltså, men det finns med sådana aspekter av att hur skulle det kunna fungera? Och han har vänner som säger att han skulle aldrig kunna ha gjort det. De har jättesvårt att tro att han skulle ha gjort det. Just och, sådär. Och andra som tycker att det stämmer jättebra in och så vidare. Men vi vet ju inte.
Nej.
Den här Hernandez, vad var han skrev? Var han mördare?
Och det är det som var intressant det här. För att han uppfyller båda de här kriterierna som jag tänker som finns för dubbelliv. Eller båda kriterierna. Men han, så här, att det är ju inte ett dubbelliv. Om jag jobbar som läkare på dagen och bygger Lego på kvällarna och inte berättar det på jobbet, så lever jag ju inte ett dubbelliv. Det skulle ju ingen hävda.
Nej, det är lite tråkigt dubbelliv.
Ja, men precis. Aha. Det blir liksom inget dubbel. Utan det ska ju helst ha något med brott. Sex att göra.
Ja, exakt.
Eller brott på något sätt.
Jag tänkte säga det, men det är lite konstigt att du måste ha med någon slags pikant.
Det måste du ju inte alls ha.
Nej, men precis.
Alltså jag tänker bara nu, jag nämnde innan vi började spela in här, så nämnde jag att jag hade lyssnat på en intervju med Marie Rickardsson.
Mm.
Ja. Oerhört intressant, hon berättade om sin relation till sin mamma som har varit extremt komplicerad under alla år. Mm. Men en så här liten detalj kan man tycka, men som jag hakar fast i så mycket, det var att den här mamman hade väldigt tunt hår.
Mm.
Så att hon hade peruk.
Ah, just det. Mm.
Och jag vet inte, kommer ni ihåg det? Alltså hade, för du sa, ja, det var många som hade på 70-talet, det kanske var det.
Inte i min, nej, inte, men, inte vad jag vet.
Men kanske postischer, ja, när man sätter på 60-talet hade man väl sådana här postischer. Och i vår tid så är det jättemånga som har så här hårförlängningar. Så det är inga konstigheter, men hon hade i alla fall tunt hår. Och sen så hade hon då en peruk, alltså en ren peruk som satte på sig. Och då var det så här en grej, en fixering hon hade med att några, alltså när hon var på jobbet hade hon valt sig ingen peruk, för den var ju varm och jobbig. Och sen hade hon då väninnor i området där de bodde alltid peruk. Och att det blir en sån otrolig grej där hemma när hon skulle ha peruk. Och vet, Marie fick springa ut och säga, vem ringer på? Är det peruk? Inte peruk?
Oj,
för att hon såg väldigt annorlunda ut om hon inte hade peruk. Det är ju intressant, och det har ju inte med sex eller något att göra. Det är liksom också någon slags, jag tycker så otroligt.
Nej, det blir någon sorts dubbelliv.
Ja, men det är det ju liksom. Men jag är bara så nyfiken på vad det är för något. Alltså, nej, är det att man...
Nej, men det är det jag undrar. Det, alltså det är egentligen det som jag funderar. Vad är ett dubbelliv?
Jag tänker direkt att det ska finnas någon slags hemlighet i hela.
Att man har en hemlig källare.
Du lever två år.
Som man gör saker i som ingen annan vet om.
Ja, det bästa exemplet, jag satt just och letade bara, det är Dr. Roman.
Okej, okay. Det ska vi tänka.
Den här boken är fruktansvärt. Nej, men den här, det finns tror jag en film också, att det var en fransk eller schweizisk läkare som jobbade på WHO-forskare.
Just det, han, ja
och
precis.
Så, och sen så mördade han sin, vad är det, hela familjen. Han fick ju spark, han jobbade inte på WHO, han hade fått sparken.
Ja.
Så han åkte i många, många år till olika flygplatser och köpte souvenir och sådär till barnen. Som att han hade varit ute i världen och rest. Och så bodde han liksom i bilen eller någon annanstans. Alltså, han levde verkligen...
De gjorde en film om det också.
Jättespännande och jättebra.
Men det är ett dubbel, just det. Ja. Men att man gömmer undan någonting. Så Captain Klänning. Det behöver, ja precis. Och, men där har vi, där hamnar vi i sex träsket.
Ja.
Och det är det jag tänker. Men, och den här Aaron Hernandez, han uppfyllde ju både då så att säga det här,
sex och våld,
för han blev ju dömd för att ha mördat. Sen blev han frikänd från ett annat mord. Och sen så fanns det med i den här dokumentären, alltså moderna dokumentärer, jag säger moderna för jag tycker det är många sådana här Netflix-dokumentärer kanske man ska säga, de är ju väldigt vinklade, de insinuerar mycket utan att säga det rakt ut. De låter någon de intervjuar säga det, men de säger aldrig riktigt rakt ut.
Det där är väldigt sant, Mats. Jag tycker att jag har fingret på någonting, därför min dotter är besatt av Netflix-dokumentärer just nu. Hon konsumerar stort idag, så att hon kollar. Förlåt, och jag märker att hon...
Den är hostan alltså. Jag tar lite melon så länge.
Jag märker att hon, för henne blir det sanning.
Ja, just det.
Hon filtrerar, det är helt ofiltrerat.
Ja. Nej, men
och jag liksom vill, men vänta nu, har du tänkt på att det kan vara så här? Så här?
Mm. För det de antyder med honom, det var ju att han var homosexuell. Eller åtminstone bisexuell.
Men vad är det är du som är kunnig i det här. Vad tror du är liksom bakgrunden till de här alltså jättetydliga, alltså visst peruk, inte peruk. Det var bara, det nappar inte ni på.
Jag tycker inte, egentligen tänker jag att det är väl så enkelt som fåfänga. Och att få en status i förhållande till en grupp. Man, det är en fasad, man sätter på en fasad. Jag tror att det är, man behöver inte göra det svårare än så, tror jag.
Nej, kanske inte. Men, alltså men du som är expert, vad tror du om de här dubbelliven? Kapten Klänning. Nej, men du är ändå psykotiker.
Jag tycker att jag är expert på människor. Hjärnan. Jag är expert på människor på som har konstiga beteenden.
Varför gör man? Varför lever man sådana liv, tror du?
Precis. Alltså jag tänker att det kan fylla en funktion att få utlopp för vissa saker som man inte tror accepteras. Om vi tar homosexualitet som exempel. Om man lever i ett samhälle där det inte accepteras. Där man inte, men samtidigt har man har den lusten, man har den kärleken till någon kanske och så vidare. Att då ha en fasad utåt som ser ut som att man är extremt macho, extremt... Att man klarar av, man lever ett normalt liv. Man kanske till och med har en fru om man nu är man då som homosexuell. Och sen så har man det här dubbellivet då för att ändå få utlopp för det som är en väldigt viktig del av ens liv.
Jo, men det är ju en sak. Men om du tänker så här, våld och sex. Alltså,
nej, men och våldet är väl samma sak. Att om man går runt och erkänner att man mördar människor, då tar det slut ganska fort. Nu menar jag inte att man kanske har en stark lust till det, men om man har en någonstans att man gör vissa saker, tänker jag, måste man dölja för omgivningen för att fortsätta hålla en fasad på något sätt.
Men när du frågar Katti som hon har dubbel, har du en test där? Eller?
Nej, jag bara tänkte att jag ville bara för liksom få fram tankar kring vad är ett, för jag så här, i grunden så tänker jag så här, om Kattis har ett dubbelliv, så är väl det sista hon skulle göra att berätta för oss
ja,
här
i podden. Ja, så det är så dum fråga. Vi
vill ha en liksom...
komma ut. Då är det någon gång så är det i ronden.
Nej, men det skulle vara, jag skulle ju inte tro på det om du sa att ja, men jag mördar lite ibland.
Nej.
Det är därför jag åker iväg, det är därför jag var i Norrköping.
Ja, precis. Du har ingen
du var Niklas. Ja. Alltså, Bonnie and Clyde.
Sveriges mesigaste programledare.
Lite drive-by.
När vi köttar människor längs vägen.
lite drive-by i Norrköping.
Folk i dikerna, sönder.
Men förlåt, skämt åsido, det är ju det som är den bästa covern. Alltså, eller täckmanteln. Kattis Ahlström, liksom, känd, så... publik och liksom man tror att man har koll på vad hon är hela tiden. Och så har hon liksom ett dubbelliv.
Och så passar hon på när hon är borta på olika ställen.
Ingen
så.
Tror att det är någonsin.
Men om ni så här fantiserar om, för jag tänker så här, jag tycker inte det är så jättekonstigt. För ibland tänker jag att ibland kan jag sätta mig på bussen eller tunnelbanan och tänka att alltså, men om jag tänker på mina egna tankar, jag hoppas att ni är lite samma. Man har ju ändå ganska mycket sjuka tankar. Alltså vi har ju lite sjuka. Ni har ni väl?
Ja, verkligen.
Ja. Men att aldrig ändå så här går upp. Klockan är tillräckligt många klär ju på sig och sköter sig. Och betalar och gör så fint och köper lite kaffe.
Du
menar
att det inte är så konstigt att en på miljonen ändå.
Jag tycker det är jättekonstigt att det inte är fler som gör. Och jag har tänkt jättemycket på det. Att vi är så himla liksom skötsamma och liksom trycker undan. Men om ni hade någon sådär, om ni tänker att ah, men om jag fick leva ut något dubbelt, vad skulle det vara? För jag vet vad jag skulle göra. Jag vet vad jag skulle vilja.
Okej, nu kommer.
Som jag har drömt om i hela mitt liv. Jag skulle vilja ett perfekt bankrån.
Ja, oj.
För
så,
jag tänker,
oj.
Vem skulle tro att jag...
Har ju rånat banken, ja.
Ja, nej men...
Och så tycker jag så intelligent. Jag är så här, jag älskar perfekta bankrån. Mm. Jag tycker de ska komma undan. Är man så smart som man kan råna en bank?
Ja. Mm. Eller du är lite mer så här konstkupp på något sätt. Eller du rånar Rembrandt på Nationalmuseum.
Och sen så är det ingen som vet.
Men vad heter den där typen av bankkupp? Det var i Frankrike de gjorde det. Det är något franskt namn. När de grävde sig in i bankvalvet underifrån och tömde under flera dagar.
Så intelligent. Den filmen är så bra.
Men vad heter den? Det heter...
Med,
jag vill säga Ratatouille, men det är det inte. Ratata eller något sånt där. Det är något riktigt...
Nej, rikitikita, vi tänker du.
Nej, men det är något åt det hållet.
Ja, vi kommer på det.
Apropå Netflix, har ni sett den här Netflix-dokumentären om Michael Jordan?
Nej.
Ja.
Har du sett alla, Mats?
Ja, tyvärr. Om de hade gjort den en tredjedel så lång.
Nej, men jag köper inte. Jag hade kunnat se tre gånger.
Nej, alltså jag tyckte det blev... Det gick, och sen var det på något vis som att det gick i loopar hela tiden. De gick fram och tillbaka i tiden på ett sätt. Jag tyckte det vart så...
Okej, en specifik fråga. När du hade kollat på de här, fick du något sug att röka cigarrer?
Nej.
det fick jag.
Fick du det? Gör han det
mycket? Nej, men alltså, de röker ju ohämmat väldigt stora, långa cigarrer och det ser väldigt gott ut.
Han verkar ha rökt cigarr redan när han var elitidrottare. Nej, och sen han bara fortsatte.
Under sina aktiva år. Och helt, jag vet inte om det var... När var det här? 90-talet?
Ja, cigarr, det drar man väl 90-talet. Inte ner, eller?
Ja,
det kommer ju ner. Det gör man nog inte, men det kommer väl ner ändå.
Nej, men jag tänkte på det om för att Netflix har ju 160 miljoner abonnenter eller vad det är. Alltså om fler har börjat röka efter den där Netflix-dokumentären. Den är ju väldigt omdiskuterad och tittat på. Men har ni hört att nikotin kanske kan skydda mot corona?
Ja.
Nej, men jag fick reda på det av dig här nyss.
Ja, det har jag hört.
Ja.
Nej, men det var ju någon fransk studie. Alltså ärligt talat, jag har försökt hitta den där franska studien. Den finns inte på de här vanliga pubmed och sådär. Men att någonstans var det så att de hade kollat på runt 340 patienter som låg hamnade på intensivvården. Alltså då, de var allvarligt sjuka i corona. Och så såg de att bara ungefär 5-6% av dem rökte.
Mm.
Medan i befolkningen i stort så är det ungefär 35% som röker i Frankrike. Okay. Det är väldigt mycket
i Frankrike. I Frankrike just, ja.
Nej, men tesen är då liksom att om det skulle då ändå reflektera populationen, de som ligger på IVA, så skulle ju fler röka. Så att deras tes är att nikotinrökning skyddar mot allvarlig corona.
Får jag komma med en alternativ hypotes?
Ja, det finns många alternativ här. Vi ska komma till det. Kör hårt.
Nej, för jag tänker att om man har hosta och man har lite ont i luftrören, så undviker man att gå nära någon som står och röker. Ja. Så att man kan vara skyddad. Man får de där 2 metrarna för att man står med en cigg. Eller för att man luktar.
Det var ju väldigt intressant i och för sig.
Ja, men absolut. Och Mats tar en bra idé av många. Alltså att det finns ju så många felkällor i en sån här grej. Är det rökning i sig? Är det något annat som just rökare gör? Confounders som det kallas för. Men, alltså någon annan faktor som egentligen vi mäter.
Men en intressant aspekt av det är väl egentligen att ofta så tänker man att rökning ökar risker för allting. Om man tänker att det här är en lungsjukdom som påverkar lungorna, så tänker man, vad är det för något som påverkar lungorna? Jo, rökning. Mm. Så att då borde det vara mindre chans att överleva, eller om man får sjukdomen när man har när man röker.
Ja, därför vi ser ju ändå att liksom, de som är lungsjuka i sig blir generellt sjukare och hamnar på intensivvården än generellt, inte bara med corona just. Men då är det ju det att det här är ju rökare. Det vill säga att en mekanism som de tittar på är att
nikotinet
binder till samma receptorer som corona, så att de liksom konkurrerar om samma receptorer. Och jag menar, då är det ju inte, alltså då skulle ju nikotinpatch eller alltså plåster i sig kunna vara mycket bättre, för själva rökningen är ju farlig för lungorna, så det skulle inte vara något bra att promota rökning.
Just det.
Så då skulle ju istället kanske i Sverige, där man snusar.
Ja, just det. Ja, precis.
Det kunde finnas positiva effekter av snusning.
Intressant om det. Ja, just det.
Men det där kommer de att titta på. De gör ju flera
studier. Det dog ganska snabbt. Det var liksom 2 dagar. Sen var det borta igen.
Ja, men jag undrar om det bara var för att det var en studie och det inte har kommit några fler. Nej. Den franska hälsoministern har i alla fall gått ut och sagt att liksom, oavsett vad, rökning är skadligt.
Ja,
just det.
Går det att säga hur länge, jag har tänkt jättemycket på det så här med hur länge vi orkar stå ut med eller hålla ut så. Och då tänker jag så här, jag vet jag har
normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag har starkt minne för att jag träffade en kvinna som har varit så här, i krigsdrabbade områden mycket. Och hon berättade att det var så här, flera veckor. De var nere under jord med sina barn. Hon kunde bara se ett fönster, alltså som en källare, men som ett pyttesmå fönster uppe. Hon kunde se, och barnen kunde se, där ute hände ju livet liksom. Mm. Men farligt, och de hörde och ser bomber. Det gör ju inte vi, du gör det, Christian, och du gör det också i viss mån, inte så mycket kanske. Nej. Jag ser ju ingenting. Nej. Jag har någon släkting där och någon, så absolut, men... Jag ser ju inte. Det kan ju vara nästan på låtsas. Ja, jag ser ju ingenting. Men hon såg ju kriget. De hör kriget, mm. de är i det. Och sen till slut så sa hon, det kom till en dag där jag var tvungen att säga, när barnen tjatade, vi vill ut och spela fotboll. Ja, men gör det bara. Mm. Därför att de är barn. Mm. För de ska spela mm. fotboll. Mm. Och då får det vara så. För att, mm. Och om det är farligt så var det mindre mm. vidrigt än mm. att de inte fick leka mm. och vara barn. Mm. Det har bara fastnat i mig, den här historien. Mm. Mm. Och så tänker jag på mig själv nu att, ja, men jag försöker fortfarande och liksom vara, mm. det är mer så att man får vara en förebild mer mm. än att jag bryr mm. mig inte egentligen. Mm. För att mm. på riktigt alltså. För jag är, man orkar ju. Jag orkar mm. inte med någon annan. Men mm. jag verkligen kämpar på med att vara, mm. sköta mig. Mm. Och då är jag så här, jag är bara så intresserad av hur länge vi i det här diffusa tillståndet mm. av att inte kunna se mm. Där det verkligen händer. Det är mer så en lojal tanke för de som mm. kanske kan bli mm. jättesjuka eller de som faktiskt ligger och dör. Över 5000 människor i Sverige. Mm. Det är så svårt att ta in. Vad tänker du om vår liksom, om psyket kring hur länge vi orkar hålla i det här?
Men, ja, nej. Jag tänker så här att det måste ju vara jätteindividuellt. För någonstans är det ju en riskvärdering i det. Dels är det så här, hur plågsamt är det för mig att inte göra det jag brukar göra? Hur jobbigt är det att inte få gå ut och spela fotboll? Som exempel då. Hur jobbigt är det att inte få göra det i förhållande till vad utsätter jag mig för risk?
Mm. Och andra.
Ja, och utsätter andra för risk också. Precis. Alltså, vad är riskspelet i det här? Och det tror jag, och vad är alternativen så att säga? Och där tror jag att vi har, alltså om man tänker sig att det hade varit för 20 år sedan, så tror jag att det hade varit mycket svårare. För nu finns ändå det här med video och dataspel, tv-spel, mobiler, man kan ha kontakt på ett annat sätt. Men mina barn har ju under hela den här tiden gått till skolan som vanligt, gått till fritids som vanligt, mm. träffat kompisar. De har varit ute och fått röra sig och vi har inte hindrat det. Det enda personer de inte får träffa som vanligt, det är far och morföräldrar. Mm. Och där får de fortfarande så att vi kan träffa på distans, men det har varit liksom skillnaden. Och jag är så glad över det, och jag blir nästan ännu mer glad när jag ser som bilder till exempel från Frankrike, när man ser dagisbarnen som får varsin stor ruta och måste mm. sitta i mitten och sådana där saker.
Jag tänker allt är så relativt, både internationellt, olika länder, men också nu i Sverige och i liksom, Stockholm, olika grupper, hur man drabbas av den här. För den... Men du med din yrkesroll har ju drabbats hårdare än många andra. Mm. Jag menar dels rent liksom att du inte har lika många jobb och du har kompisar som har gått i konkurs och allt det där. Men också att liksom din livsnäring är ju liksom att träffa människor fysiskt. Mm. Gamla som unga som liksom utsatta. Och då är ju du vinklippt. Så jag förstår din frustration fullt ut. Liksom hur länge ska jag hålla på i det här tillståndet. Och det var ju så mycket lättare om det var liksom, det var en tsunami, det är en båg och sen så är det eftermälet.
Man vet,
och sen
man har koll.
Men det här liksom diffusa geggandet som vi är nu är ju jättefrustrerande. Och att inte, tänk när jag bara kan göra ett stoppdatum. Nej, men det är klart att jag inte kan göra. Men att någon viruset inte funkar på det sättet att vi vet att det kommer att dö ut på det här sättet. Men jag menar, det finns ju andra som vi snackade med en kompis som du också känner, Mats, som just är kirurg någon annanstans i Sverige, som har haft en väldigt, väldigt
hemligt.
Vem
är det egentligen? Ingen aning.
Som har haft en väldigt trevlig tillvaro under våren. Uh-huh. Därför att där hen bor är det så lugnt och inte har varit några, liksom, så många fall.
Nej, just det.
Och, men all elektiv kirurgi och så är liksom inställd eller mycket.
Ja, just det.
Så att hen hade jobbat väldigt mycket med trädgården och liksom haft ett väldigt, väldigt trevligt år.
Mm. Ja.
Men jag själv känner att jag går på knäna och blod om knäna och ser väggen framför mig.
Mm.
Mm. Så att även inom sjukvården har vi ju drabbats helt olika.
Ja, men helt förstås. Olika. Ja, men det förstår jag verkligen.
Mm. Men, och psykiatrin är inte hårt drabbad på det sättet, skulle jag säga.
Men är det så att man förväntar sig att människor kommer må jättedåligt efter det här?
Nej, jag vet. alltså det finns, här tror jag vi kommer till en annan diskussion som handlar om lite nivå på vad är psykisk sjukdom och vad är en kris och vad är ett lidande och så vidare. Och vad ligger inom det normala lidandet och så vidare. Så att, och här tror jag att när det gäller såna här saker så tänker jag att det kommer inte öka psykisk sjukdom så mycket, tror jag. Däremot kanske psykiatrin måste täcka upp mer och hjälpa mer primärvården kanske. Och även som det redan har skett att psykiatriska avdelningar omvandlats till geriatriska avdelningar och så vidare. För att de geriatriska avdelningarna har blivit coronaavdelningar och sådana saker. Men jag tänker att det är mer att det blir en hel, kanske fler krisreaktioner och det blir mer sånt, den typen. Och det är egentligen inte psykiatrin som tar hand om. Det är väldigt mycket primärvård och kommun som handskas med. Det var som efter tsunamin, så var det ju väldigt, det hände ju inte mycket inom psykiatrin. Däremot så var det ju massor som hände i samhället och alltså många som behövde stöd och hjälp. Men det var ju mer från kommunen egentligen som man behövde det stödet.
Men vad tror du att det får för liksom psykologiska efterverkningar? Om vi lever det här några månader till?
Jag tror inte att det blir så farligt. Vi delar på det på något sätt. Tänker jag. Alltså det är det där igen, att vi är en grupp som delar på det. Vi alla är med om det och då kan man prata om det. Så när man har varit med om något och det har varit jobbigt, så finns det andra som har varit med om liknande saker. Och det gör att det blir mycket lättare att hantera det.
Det var ovanligt klokt, Mats.
Det
tror jag faktiskt är jävligt sant. Att jag menar, tsunami, Estonia, det är en viss grupp av människor som har drabbats. Mm. Och sen liksom människor runt omkring dem. Men nu är vi ju verkligen alla i samma båt. Mm.
Jag har tänkt på en sak som jag tror är så här positiv. Det här, jag har en kollega, Niklas Kjellner, som vi har pratat mycket om. Vi ska bjuda in honom, för han är hypokondriker på riktigt.
Han är jättebra.
Vi har pratat jättemycket om, för att han älskar ju small talk. Alltså han pratar ju mycket om så här, vikten av att man small talkar. Och jag är inte så jättedålig på det, men jag är inte, verkligen inte heller speciellt. Han är väldigt bra på det. Men jag kan känna, vem man än träffar, så kan man prata om corona. Mm. Och det är ju jävligt fint. Liksom. Och jag bara vet häromdagen, så man kan ju, när frågade jag min tjej i Pressbyrån så här, hur har du det? Men det gör man ju nu, för att bara, hur har ni det? Hur går det för er? Jag bryr mig om henne. I vanliga fall så kanske inte jag, då köper jag bara något och går och säger hej. Liksom. Men vem som helst så kan du prata om det här. Det tänker jag kanske är en liten trygghetsgrej eller bra sak.
Men sen har man problemet i Pressbyrån, eller jag vet inte hur det ser ut i den Pressbyrån du är, men de hänger ju upp så här, det är ju plastskydd. Och så man har man någon som står och mumlar bakom, så är det precis helt omöjligt att höra.
Jag har märkt att jag lutar mig
upp. Ja, men jag är också det. Det var en taxichaufför som sa till mig, för jag ville prata med honom, och han bara, och så lutade jag mig också och bara, det är poängen med att jag har satt upp den här. Att jag ska inte ropa in där i luckan där kreditkortet ska in. Hallå!
Och precis, använda tratten.
Men skämt åsido så tycker jag att det här är frustrerande. För att, ja, men jag gick in i det här rummet idag med den ärliga avsikten att inte prata så mycket om corona. Och jag märker att jag själv bara dras in i det, det är mitt fel.
Du bara pratar.
Du jag kan också säga att doktor Christian Unge kommer in. Han ringer för och säger, jag är lite hostig, blir inte nervös nu, Kattis. Blir inte det. Jag har också huvudvärk. Och jag har lite andra symptom. Hör, nu hostar han. Kommer in, men ja, vi sitter på avstånd behörigt, kommer in och kramar mig.
Jag frågar.
Alltså ganska en lång famning.
Det där är slag under bältet. Men jag menar att jag tycker ändå att jag är irriterad på att corona har oss i sitt grepp. Det är liksom en låggradig depression.
Ja, det jag håller verkligen med dig. Jag försökte bara se ett ljus i tunneln, Christian. Alltså.
Netflix är som The Rain. Alltså, det är någonting som bara ligger som ett jävla töcken över oss. Som jag gärna skulle vilja.
Ni tittar på Michael Jordan. Vet du vad jag tittar på nu? Hur lågvattnigt det är för mig? Gossip Girl.
Just det. Så glättigt som möjligt.
Har du sett det?
Jag såg den för flera år sedan. Började titta på Gossip Girl.
Jag kunde inte sluta.
Nej, men den är ju fantastisk.
Läste ni att Kuba skickade läkare till Sydafrika för att hjälpa dem under den här pandemin som vi är i? Läste du det? Ja. Och det är inte första gången man hör talas om kubanska läkare som är ute i världen. Mm. Jag har träffat en hel del när jag jobbade för Läkare utan gränser i några afrikanska länder. Jag tycker det är ett så fascinerande fenomen att Kuba skickar, jag menar det är ett litet land, och skickar sina läkare och sjuksköterskor över hela världen. Det finns ju liksom en väldigt tydlig aktiv idé bakom det hela som är tillbaka till 60-talet. Men och jag, liksom, jag undrar hur man, alltså från början var det väl liksom en väldigt uttalad tanke att det skulle, man skulle stötta olika kommunistiska länder runt om i Afrika och Sydostasien, tror jag. Mm. Men nu, varför till Sydafrika? Jag såg inte, det är väl inte ett kommunistiskt land?
Nej, det är det verkligen inte.
Nej. Så jag förstod inte riktigt varför Kuba skickade läkare just till Sydafrika. Det måste finnas någon slags handels...
Jag har inte läst det här, men var det så att var det bara exemplet att de skickat till Sydafrika och så har de skickat till massor med andra ställen, eller var det just till Sydafrika?
Nej, det var flera.
De skickar till många länder, absolut.
Där det behövs.
Jag har lite siffror framför.
Men, nu, ja.
Men jag förstår vad jag menar, att jag ser poängen när Kuba skickar till, eller gjorde liksom till... Inte vet jag, vissa afrikanska
länder. Jo, men det är ju ett tag sedan nu. Liksom.
Det fanns ett kalla kriget spel med det där, såklart.
Men det kan ju vara precis tvärtom. Man vill liksom upp... Man vill göra upp med det där gamla ryktet, tror jag. En sak kan ju vara det.
Ja.
Och det andra...
Och det är bara liksom att de fortfarande har, att det finns någon slags nu... mer ekonomiska aspekter av det.
Ja, men det har aldrig förespeglat det att det skulle bara kunna vara humanitära skäl, trots att det är Kuba. För jo, jag tänker så här, jag
absolut.
Undrar ändå, för de är inte särskilt drabbade, eller hur?
Kuba?
Ja.
Vet inte, men jag vet inte.
Nej. Jag tror inte, nu kan jag få det med osanning, men jag, så här, Trump,
jag kollade, Trump de har ju faktor. Väldigt många läkare. Det är hur många läkare Sverige har per 1000 invånare?
Nej. En.
Tre.
Bra, fyra.
Ja.
Hur många har Burundi, där jag har jobbat?
0,1.
Bra, där är katten. Hur många har Kuba då?
11.
8,4. Flest i världen.
Ja, och då tänker jag, om de inte är drabbade, Kuba är inte som på 60-talet. Man kan ju ändå tänka sig ändå att det kan... De vill ju ändå på något sätt, tänker jag... Liksom, Kuba är ju inte idag som de var på 60-talet.
Nej.
Och jag menar, det är väl samma sak som att det kom hit danskar. Det var ju helt fantastiskt att folk stod och applåderade när det brann i Sverige. Och då kom hit danska brandmän.
Just liksom. Det.
Jag bara tänker att man skulle kunna fantisera om att det skulle kunna ha humanitära skäl också. Att man är så här vill. Det är ju en, det för det är en ju en,
ren,
finns ju en goodwill i det som
också med det hela,
men altruism, men också en goodwill rent politiskt liksom.
Jo, men så var det ju med Kina som skickade massa masker helt plötsligt.
Just precis så. Mm. Det kan ju vara exakt samma incitament.
Själva, liksom. Mm.
Ja.
Men och kan man också tänka sig att det är så någonstans att Kuba, jag inbillar mig att de fortfarande är så, har man gått läkarutbildningen på Kuba, då har man mer eller mindre rätt att jobba som läkare. Och sen har de inte så mycket jobb. Och då blir det ett sätt att använda. Då använder man pengar. Och då, pengarna blir att man skickar personer som man annars skulle behöva betala lön för hemma.
Jag tänkte samma sak. Att från början fanns det en sån aspekt att de utbildar de läkare och skickar ut dem i världen. Det finns en politisk tydlig agenda. Mm. Men nu är det så många läkare, uppenbarligen, det vi sa. Mm. Jag läste att 2007 till exempel hade Kuba 42 000 alltså hälsoarbetare ute i 103 länder i världen. Alltså det är 19 000 läkare.
Vad var din egen teori då?
Nej, det var bara men det var en reflektion, för jag vet ju om den här kubanska liksom hälso liksom stödet ute i världen, och att det finns en politisk agenda från början kanske. Och att säkert som att säga, det är många läkare, och det finns nu liksom en sån tradition. Men jag såg inte kopplingen till Sydafrika.
Nej,
för jag antar att de har en väldigt bra sjukvård i Sydafrika. Och
det har de väl. Alltså, ja. Det är väl vedertaget.
Men det är spännande det här med i kris. Och liksom under katastrofer, vilka som steppar upp och vilka som skickar just. Det är lustigt att du nämnde den där 2018-bränderna i Sverige, i Västmanland.
Mm.
Jag hade glömt bort att det var i danska, men det var också italienska flygplan som kom.
Och polska brand.
Är det polska branden?
Polska branden kom åkande med, och de var helt utrustade så att de egentligen kunde klara sig i fält
själva. Ja, det var helt otroligt.
De hade,
jag ryser bara jag tänker på det.
Det var...
Och det är inte bara... Det är inte bara Läkare utan gränser som skickar runt om i världen, även de är snabbast och bäst.
Det finns också fler organisationer som är snabbast.
Läkare helt utan gränser. De som lever ett dubbelliv.
Mattanter utan gränser.
Mattanter utan gränser.
Ja, men det kanske finns någon kuban där ute som lyssnar på ronden som kan
fill in the gaps. Veta. Kuma fonye, kuma dima fo, kuma fonye.
Kuma fonye, kuma dima fo, kuma fonye. Jag kan uppfatta en hets som har varit där man hela tiden, det är time management, det handlar om att man ska optimera allting hela tiden. Man ska få ut så mycket som möjligt av varje stund och så vidare. Medan jag kan uppfatta att det som man kanske mår bra av är just att snarare ha, att man egentligen inte, man gör inte så mycket för att det ska leda någonstans, utan man har tidsfördriv.
Vänta, men jag är förvirrad. Men pratar du om coronaepidemin nu?
Eller nej, egentligen allmänt? Inte. Jag pratar allmänt om tidsfördriv och...
Jag kan prata om något utanför corona.
Ja, precis. Ja,
nej, men lite vet
så.
Du vad?
Jag kopplade, av någon anledning kopplade det till coronan. Mm. Men i grunden så tänker jag att det är något, det här var ju långt innan corona, att man liksom ska vara... Jag kan koppla det till Paolo Roberto om ni vill.
Ja.
Ja. Igen?
Ja, för Paolo Roberto, jag har tittat lite på hans Instagram tidigare.
Jag med.
Och då vet du mer om han. Det som jag tycker är roligt är att så fort han har en bild på sig själv så gjorde han tumme upp.
Ja.
Det tycker jag var positivt. Mm. Men det var också lite roligt. Och sen så, men sen var det mycket så här att han arbetar hårt, han tränar hårt, han är strukturerad. Alla kan få framgång om man bara tänker som han och anstränger sig. Det fanns mycket sånt i det.
Han stack ut och joggade och tränade dagen efter det här hade kommit ut till och med.
Ja, typ nej, men precis.
Nu kör jag hårt här.
Ja. Ja, men så att han liksom, och väldigt mycket så här att det är upp till mig, det är jag som, min kropp är mitt tempel och så vidare. Och det blir liksom, det blir, för mig blir det någon sorts nästan lite som ett tvång i det, snarare än bara, ja, men jag tycker om, jag, när jag har en stund över, då tycker jag om att jogga, eller då tycker jag om att göra det här, jag tycker om att röra på mig. Och
så vad är liksom frågan, eller vad tänker du?
Ja, precis, den är ju vag.
Tidsfördriv, alltså du tänker att...
Ja. Nej, jag tänker att det kanske är bättre att leta efter ett tidsfördriv, att ha något att göra medan man väntar på att dö, höll jag på att säga. Men att tänka i de banorna snarare än att tänka hur ska jag optimera mitt liv så mycket som möjligt, hur ska jag bidra så mycket som möjligt, hur ska jag göra så mycket som möjligt, hur ska jag synas så mycket som möjligt, hur ska jag sådana tankar.
Men kan du inte exemplifiera utifrån kanske ditt eget liv?
Ja, för Paolo blir så himla konstigt, tycker jag också.
Jag tror säkert att du kan koppla det här till den här tesen till ditt eget liv.
Långt hade jag inte... Jag hade tänkt att ni skulle hjälpa mig hitta exempel.
Men okej, men alltså, jag tror att jag förstår vad du säger. Mm. Och det här är något som jag tänker att jättemånga pratar om nu.
Mm.
Och vad är värdefullt i livet och allt det där. Mm. Men du som ändå har sagt att så här, man ska inte generalisera. För jag tänker så här, jag tror att det måste vara så, det är så otroligt olika för olika människor.
Mm.
Jag kan nog säga att för mig är det ganska viktigt att inte prestera för att någon annan ska applådera.
Nej,
jag har aldrig drivit mig.
Nej.
Men jag har en ganska stark ingivelse av att jag vill göra skillnad. Jag vill göra någonting.
Ja.
Jag älskar arbete.
Ja.
Jag håller arbete högt.
Ja.
Det låter helt hemskt här, men jag gör det. Jag har stor respekt för människor som lägger ner mycket tid och möda på att arbeta och att förändra saker.
Ja, just det.
Och jag kan vara lite rädd nu för när många är så här, men gud, det är så himla skönt. Det är värdefullt, kolonilotten, och nu ser jag vad som är värdefullt i livet under corona här. Och det är väl bra att man kan få en tankeställare om man gör saker som man inte tycker om.
Mm.
Men det får inte heller bli så att Om vi bara blir en bunt livsnjutare, då välter ju samhället. Liksom. Tänk så sjukt glada vi är att folk åker till jobbet idag och jobbar. Som sitter hemma, jag sitter ju bara och beundrar människor som åker och kämpar på för att samhället ska stå upp.
Mm.
Jag kan ju gå omkring ibland på stan och tänka så här, Tänk att det finns människor som orkar komma på hur man bygger lyxstolpar. Sen är det några som orkar gå till jobbet och stämpla in och göra de här lyxstolparna.
Men jag skulle,
alltså jag tycker att man ska inte underskatta arbete och glädjen i det. Liksom.
Nej, men det här är ett bra exempel. Lyxstolpen tror jag är ett bra exempel. För jag tror att den personen som var bäst på att hitta på lyxstolpe, det var inte en person som var... som liksom
tvingad.
Från början var tvingad till det, som nej. Var tvungen att prestera, utan det var någon som tänkte så här, borde man inte kunna göra det här på ett bättre sätt, och som satt på fritiden mer eller mindre och satt och rita på och
fundera. Fast vet du Mats, jag tror ändå man ska vara försiktig med att tänka så här, livet är fullt av livsnjutare och fantastiska entreprenörer. Ibland får du bara en uppgift, gör en lyxstolpe. Jag kan vara med mina barn ibland så här, men Love, mina, jag ska inte nämna min namn kanske, stackars Love, men nu gjorde jag det, Love, älskar dig. Nej, men för jag kan ibland tycka så här att, jag vet inte hur det är era barn, men ibland får jag själv panik av att jag har lärt mina barn så lite. Jag träffade en man igår, intervjuade honom i ett helt annat sammanhang, men jag var hemma i hans hus och jag sa, vilket fantastiskt hus du bor i, jag har byggt allting själv. Han hade så här ojämna helt makalöst bygge liksom. Han har byggt in bokhyllor själv med speciellt trä som han forslar så här. Fantastisk kunskap. Vad har du fått det ifrån? Ja, men jag tittade lite på pappa när jag var liten.
Ja, just det.
Och jag tänker, ja, vi lever i en generation nu så här, vad fan inte tittat på mig när jag gör någonting? De vet ju inte hur man stickar eller gör en altan. Nej, de kan ju möjligen titta på YouTube, men...
Ja, men hans pappa var snickare, va?
Nej.
Okay.
Han var också autodidakt, för han har tittat på sin pappa.
Men jag tänker så att, för dina barn har ju tittat på dig och lyssnat på dig när du pratar.
Ja,
så.
Och de är helt knäpptysta.
När du är nära.
Nej, men det är inte så. Men jag bara tänker att jag är nästan, jag förstår precis vad du pratar om.
Och jag pratar om en balans i det här, tror jag. Ja, men, precis,
men jag förstår vad du menar. Jag tänker att det är viktigt att man värderar och omvärderar sitt liv. Men jag tycker inte man ska underskatta arbetet, och jag tror inte man ska överskatta den här lyxstolpen, därför att du behöver kanske inte vara någon som bred... Men det tycker jag är roligt, det ringer. Men det är skojigt, Mats.
Fast jag hade ju svara, satt den på... jag hade ju satt den på flyg. Nej, men det...
Ja, men det gick bra.
Vet du vad, det är parkeringen.
Christian, hjälp mig. Förstår du lite vad jag är inne på?
Jo då, absolut. Och jag sitter och tänker egentligen att jag själv är ett väldigt mycket ett bra exempel på någon som har väldigt svårt att... alltså, jag har vuxit upp med liksom två hårt arbetande föräldrar som inte uttalat, men på något sätt... Jag har liksom dragits med i det här liksom, bror duktig, utbilda mig, jobba. Idag är jag sjukskriven för att jag faktiskt har ont i halsen och lite förkyld. Och det satt så långt inne att sjukskriva mig. Därför jag tror min pappa liksom brukade säga att han hade haft 3 sjukdagar på 45 år. Liksom. Det där preussiska, man jobbar, man knegar. Jag går till jobbet 7:30 varje dag för att läsa på patienter och vara där först och sådär. Så jag har det där så hårt präntat till mig, så att jag, låter så larvigt, men jag har väldigt svårt att... Jag skulle önska att jag hade en liten hedonist i mig, eller att jag kunde liksom slå på en knapp så att jag kunde glädjas lite mer åt att kunna slappna av och njuta av tillvaron. Och att inte... För jag är väldigt mycket så att det ska presteras och skapas och liksom ha en bokkarriär samtidigt som forskarkarriär. Mm. Jag önskar att jag kunde...
Men handlar det inte om, det är ju så otroligt jobbigt att säga det ordet, men handlar det inte om att hitta någon slags... Jag har samma, tror jag. Alltså jag är uppfostrad på samma sätt. Men jag däremot är ganska bra på att komma hem och så är det borta. Liksom. Jag är jättebra på att stänga av. Och sen så gör jag någonting annat. Men jag är absolut driven av... Jag tycker det har varit ett helvete. Alltså det här är ett helvete för mig. Att inte prestera. Att gå hemma. Jättejobbigt. Har liksom jättemycket stök med det liksom, i huvudet. I vem är jag i det här? Är jag ingen om inte jag presterar? Vem är jag då? Liksom? För jag är så van vid att prestera, och gärna att man gör både lite ideellt och arbetar alldeles för mycket. Jag förstår det.
Och sen boka in sig, och för säkerhets skull så man inte blir utan, så bokar man för mycket.
Eller också så här svårt att vem är jag att säga nej liksom. Alltså,
men, Men jag tänker, för när jag säger det här med tidsfördriv, då är det inte nödvändigtvis, jag tänker inte på kolonilotten så mycket. Jag tänker mera på nivån att faktiskt se jobbet som ett tidsfördriv. Att man går till jobbet och gör något för att ha något att göra. Inte för att prestera. Alltså, det blir per automatik när man gör saker så då gör man ju något. Då presterar man ju. Men att man har utgångspunkten att man gör det för att ha något att göra snarare än för att prestera. Alltså det är väl där jag tänker man hamnar. Att om man vinklar om det så tror jag att man, jag tror att man mår bättre. Och det är där jag tror att det blir viktigt vilken chef man har. Så kan jag säga. Eller vem som liksom styr och ställer över hur mycket man ska göra och hur man ska handskas med sin vardag på något sätt.
Var det därför du bytte jobb?
Ja, det var det.
Mm. Chef för chefen?
Nej, för att det blev för mycket. Jag klarade inte av. Jag hade för mycket. Jag fick för mycket att göra så jag hann inte med. Så
men det måste
blev
det vara slarvigt. Dåligt att prestera?
Nej, det är inte. Egentligen säger jag inte att det är dåligt att prestera. Jag tror att det jag försöker säga att jag tror att de flesta mår bättre av man inte tänker prestation. Mm. Utan man tänker att det är något jag gör.
Mm.
Idag var du iväg till Norrköping. Du åkte till Norrköping. Du gjorde någonting. Det hade du kunnat göra nästan på din fritid. Du hade säkert en jättetrevlig resa tillsammans med en person du tycker mycket om. Ni gjorde intressanta saker. Du fick se spännande saker. Om du gör det bara för, nej, men det här är något jag gör idag. Det blir kul. Och sen tjänar du pengar också på det.
Mm.
Så tror jag att man på något sätt kan mår bättre i det. Sen kanske man inte presterar riktigt lika bra. För jag tror att det finns en aspekt i när man tänker jag ska prestera. Då skärper man till sig lite mer också, kanske.
Ja, men jag tycker det ingår i min yrkesroll. Alltså jag kan inte gå och tänka. Men det, jag tror att jag har så inpräntat i mig så här.
Mm.
Som min mamma ofta sa. Vem har sagt att det ska vara roligt? Hon var ju psykolog dessutom, som du. Vem har sagt att det ska, så det vet att jag har för mycket av mig. Alltså, det är ingen som har sagt, och någon har sagt, och det är så kul på mitt jobb. Jag tänkte, gud vad roligt att känna så. Alltså, ska det vara kul att jobba? Och det är klart att jag har väldigt mycket roligt på mitt jobb. Men jag kan absolut säga att jag går in och tänker, om jag gör ett tv-jobb så tänker jag, nu har jag publiken, de vill jag ska må på det här sättet, de ska förstå. Jag har publiken framför mig fysiskt, de ska förstå, min gäst ska vara trygg. Det är ganska mycket prestation i det. Jag vet inte om jag mår så himla dåligt av det.
Nej.
Men jag kan inte säga att jag gör allting på lust.
Nej, men det jag säger, när jag säger tidsfördriv så menar jag inte lust. Det var inte så. Alltså det är någonting att göra medans man väntar på att livet ska ta slut.
Nej, det här tycker vi faktiskt olika. Alltså. Ja, för mig är det så. Nu fick Christian ett hostanfall. Nej, men det där, det vet du att det får jag nästan. Det får jag.
Då blir det jobbigt. Ja.
Ja, då får. Det tycker jag låter så hemskt.
Kattis tar sig nu för bröstet.
Jag tycker inte om, nu fick jag hjärtklappning. Tidsfördriv. Alltså för mig är så här, det är som människor säger så här, varför gör du det här? Ja, men jag slår ihjäl tid. För mig är det förknippat med ångest.
Ja, just det. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Och ingen vinner på att jag sviker mig nu. Sviker jag mig.
Jag tror att det här var allt för idag. Ronden, avsnitt 107.
Mm.
Ja.
Vi ska också tacka Ljudbang för att de hjälper oss att producera ronden.
Och vår fantastiska Emma som klipper i detta material.
Är det någon som har något klokt avslutande här, citat, som inte är kopplat till det där C-ordet?
Men vi hade vi sa ju den.
Ta Mumin igen.
Det är så fint.
Tove Jansson.
Ja.
Eller Muminmamman.
Ja.
Vad som helst kan hända när som helst. Det är därför jag är så lugn.
Tack. Ja, men tack Mats Ek för att du kom hit.
Tack.
Tack.
Och tack Kattis för att vi fick se ditt pedantiska hem. Ja,
nu ska jag öppna en garderob så bara det rasar ut grejer.
Vi ses snart. Ja. Tjingling.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.